Som sagt, regeringen föreslår en tilläggsnedskärning på 100 miljoner euro och tillsammans med redan beslutade nedskärningar på 140 miljoner euro skulle det här innebära att stödet nu ska minska med över 60% under den här regeringsperioden. Vad tänker ni om regeringens budgetförslag? Om vi börjar med Tony Sjöblom som har den här kollen på ganska många föreningar.
Redan det att det som vi vet att regeringen ska skära eller att det skärs med en tredjedel är redan mycket för de här organisationerna, men att ytterligare liksom dra till med 100 miljoner, det vill säga det du pratar om över 60%, det är ohållbart. Alltså vi föreningar och organisationer kan inte verka liksom utgående från de resurser som då skulle bli kvar den där tredjedelen. Att det är en ohållbar situation, det här är nog helt klart.
Vad säger Viveka?
Jag får väl bara hålla med här. Österbottens föreningar är Olkas verksamhetens arbetsgivare och svårt blir det att upprätthålla en verksamhet utan understöd.
Mm. Och hör det på Meli som får stor del av finansieringen via den här statsstöden?
Så är det. Jag tänker så att vi är mitt inne i den här processen med den här 34% nedskärningen redan. De har ju inte alltså förverkligats i praktiken ännu. Och sedan samtidigt komma på med 100 miljoner till så skulle betyda alltså i princip att man sågar tredje sektorn vid knäna eller vid anklarna. Det skulle betyda alltså konkurser och verksamhet som avslutas och massor med människor som inte får det hjälp och stöd som de behöver. För Melis del så skulle det ju konkret, till exempel här i Österbotten så är det kriscentret som är till 80-90% finansierad med Stea. Så det skulle ju betyda mer eller mindre nästan lapp på luckan för med de resurser vi har. Så vi skulle inte kunna liksom nära på upprätthålla den verksamhet vi har idag.
Så ganska dramatiska effekter kan de här nedkänningarna alltså ha då. De här senaste åren så det pratas ju mycket om både hur vi mår, både fysiskt och psykiskt. Har ni märkt att det här behovet av era insatser under de senaste åren hade ökats, hade förändrats? Vad säger jag? Meli?
Från vår del vi har så konkret, om man tänker bara på kristelefonen till exempel, och vi upprätthåller den svenska här från Österbotten, men ja, samtalen har ökat och det syns klart, jag själv jourar också där regelbundet och jag märker till exempel det att människors mående, till exempel nu på grund av alltså ekonomiska utmaningar i vardagen. Sedan ser vi också att självdestruktiva samtalen, i fjol var det i genomsnitt 18 per dygn och nu är vi uppe i 23 för det här året, så det syns att människor mår sämre och det är ett sånt behov som offentliga sektorn inte kommer att klara av själv att sköta.
Mm. Vad säger Viveka och Olka, verksamheter som jobbar med frivilliga på sjukhuset där man också kär ner då inom vården?
Ja, det är ju så här att det behöver ju vara en koordinerande funktion i överhuvudtaget i frivillig verksamhet, och jag ser det väldigt viktigt också för att upprätthålla den här frivilliga verksamheten och ge det stöd som de behöver. Att vi talar ju i olika verksamheter både om att ge stöd till patienter, närstående, men också att hålla en intressant frivillig verksamhet för många som är ensamma och inte annars har en hobbyverksamhet. Att det här är viktigt på många håll.
Tony Sjöblom, du har ju lite så här helhetskoll vad gäller flera föreningar. Vilka grupper och vilka organisationer är det som värst drabbas av de här nedskärningarna?
Det är nog liksom alla grupper så att säga, från vaggan till graven. Det är barn och det är unga, det är äldre personer, det är personer med funktionsnedsättningar, personer med missbruk och beroende och psykisk ohälsa, långtidssjuka, ensamma och så vidare och så vidare. Så det är liksom hela fältet det här. Och det märker man ju nog liksom att hela den här diskussionen liksom på organisationsfältet, den genomsyras. Vi får de här signalerna hos oss hela tiden att vi går mot det sämre. Att det behövs mera hjälp hela tiden. Och så får man då de här tråkiga signalerna på att på något sätt vårt arbete inte uppskattas på det sättet. Att det där, det som är en ohållbar situation det här, att det finns mycket liksom okunskap på området tror jag, därför att vi är ganska många aktörer och många små aktörer som man har svårt att bilda sig liksom en helhetsbild av situationen. Men.
Ja, Anna Salovarker, och du, förutom att du är då direktör här vid kriscentret Meli, och hur du är också styrelseordförande vid välfärdsområde, Österbottens välfärdsområde. Så det här hänger ju ihop säkert också. Hur påverkas social- och hälsovården av att man skär ner då tredje sektorn?
stöd. Det är absolut att det påverkar också. Här är jag mycket glad över att alla välfärdsområdesdirektörer i hela landet tog ju ställning för att man inte skulle genomföra de här nedskärningarna. Både här i Österbotten och överallt i de andra områdena också. Det finns alltså inte kapacitet att ta emot det här hjälpflödet som skulle komma emot. Plus att områdena har inte till exempel den här frivilligverksamheten som vi just här pratar om. Det är inte liksom som går att rulla på av sig själv, utan det behövs utbildningsstöd, koordinering för att hålla igång en kvalitativ frivillig verksamhet. Så ska vi säga, den offentliga sektorn har inga som helst möjligheter att ta emot den bit som skulle falla. Vilket skulle praktiken betyda då, att människor blir utan hjälp och stöd.
Så det är viktigt vad tredje sektorn gör. Sjöblom och Salmina, det finns ju också, man vill också förstås utveckla och skapa nya projekt. Hur ser ni på den här möjligheten ifall man då de här nedkärningarna går igenom?
Utan finansiering överhuvudtaget så faller ju olika verksamheten totalt, och då har vi ju inte heller möjlighet att utveckla det vidare till andra orter och andra hälsocentraler. Att det har börjat ett jättefint samarbete här med välfärdsområdet, och vi har utvecklat det långt, och jag tycker den börjar hitta sina former för samarbete mellan föreningar och välfärdsområde och kommuner, och den här biten hotas ju nu då att falla mer eller mindre, åtminstone gällande olika verksamheter.
Och det är ju svårt att utveckla någonting om man har brist på resurser, så att det där situationen tycker jag liksom är ganska ohållbar på det sättet. Vi kommer att utveckla mindre i framtiden om inte vi har pengar.
Får jag flika in gällande just utvecklingsarbete? Sen är det ju faktiskt så att tredje sektorn är ju känd just för att vara det som utvecklar nya former som sedan offentliga tar efter i sinom tid. Det är ju för att tredje sektorn är väldigt så här flexibla och innovativa och inte så, ska vi säga, styva i sina organisationer. Så stagnerar den biten, så kommer det också att påverka sedan utvecklingen överhuvudtaget i samhället.
Precis som Anne säger, liksom att organisationer och föreningar har gått i bräschen för nytänkande, liksom att vi är så där proaktiva har varit, och tittar man tillbaka så är det oftast från den tredje sektorn nya initiativ
så är det.
Kommer.
Så det finns en risk att den här biten då trillar bort. Hur realistiskt tror du att föreningarna lyckas, organisationerna lyckas hitta alternativa finansieringar?
Absolut, tredje sektorn måste också liksom själv tänka om att det är klart att hela samhället sparar just nu, så ingalunda så kan vi gå liksom helt befriade, men det sagt, vi har ju den 34% redan där i botten, så vi är nog med och bidrag, så det behöver hitta från privata sidor, eventuella säljtjänster och så bortåt, och sen tänker jag också något tredje sektorn säkert behöver titta över strukturer och tätare samarbete sinsemellan för att få synergieffekter.
Jo, men det är nog liksom svårt att ersätta, ska vi säga, den grundfinansiering som kommer från staten, och tidigare pratade vi om de här Veikka- och tipspengarna, så det är nog svårt att ersätta den med medel till exempel från kommuner, välfärdsområden, fonder och stiftelser, att det är sådana, har varit liksom mera kompletterande inkomster för föreningar och organisationer, att det är nog faktiskt en hård bit om den här grundfinansieringen så att säga minskar på det här sättet nu som är tänkt.
Och som sagt, regeringens budgetförhandlingar körde alltså igång idag. Vilka är era förhoppningar om att det här nedkärningen ska slopas eller att den i alla fall minskas?
Stora förhoppningar. Jag kan lova att det har lobbats mycket i den här frågan.
Också. Ja, ditt parti sitter ju också med där i regeringen.
Det har lobbats också till övriga partier, och som sagt, tredje sektorn gör ju bland annat med den här demonstrationen idag. Och det var i Tammerfors här i förra veckan också, det var demonstration.
Vill ju tro och hoppas att alla som beslutar i ärendet lyssnar på vad befolkningen har sagt och vad välfärdsområdesdirektören har sagt här. Att vi ska väl inte tro att allting görs som det här farhågan har varit.
Nej, vi hoppas vi att vi i framtiden också har ett välfärdssamhälle, att inte vi är på väg någon annanstans. Inte att det där, vi hoppas på det bästa.
Om det ännu ryms med, jag tänker att det här är en jättestor liksom samhällelig fråga också, från att alltså vårt medborgarsamhälle, att det är liksom också en demokratifråga vad vi håller på med, att skulle det här gå igenom, så allt det här med frivillig arbete, alltså jag menar på något vis den jätteskrämmande tanken, det skulle förändra hela alltså finska samhället i grunden om man kär ner i den här måttstocken. Så hälsningar dit till Rian.
Tack så mycket där, Anna Salovaara Kerro, direktör vid Mielipsykisk hälsa Österbotten, och vi hade också Viveka Salminen som koordinerar Olka-verksamheten och Tony Sjöblom som är organisationschef vid Österbottens föreningar. Tack till er.
Tack, tack.